Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage, all the way to the did we just hit a million orders stage, Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hej, det här är ett specialavsnitt av Spår. För idag så släpper vi två grejer. Dels en trailer för vår nya säsong. Den heter De avgörande minuterna i Åtvidaberg. Men också det som du lyssnar på nu. En stor intervju med Kaj Linna efter 6 år av frihet. Och vi släpper den här på grund av...
Ja, en av de vanligaste frågorna vi får är... Hur går det för Kaj Linna? Var det en skorpionfarm han skulle göra... bygga. Och var det på Kanarieöarna?
Våra första avsnitt om Kaj Linna och rånmordet i Kalamark som faktiskt också lades fram som bevis i resningsansökan, den gjorde vi 2015.
Och jag hinner ju som är inne en liten bit så ligger han ju längst in och jag ser han ju. Och här kan jag än idag minnas den bilden.
Jag måste ju säga att det är ett av de värsta jag har sett.
Det handlar om ett kallblodigt rånmord i enslig mark.
Kalla pojkarna alltså, de var ju här då.
De var här på kvällen och då de kom hem blev de dräpt.
Och sen följde vi den nya rättegången som hölls 2017 efter det alltså att Kaj Linna beviljats resning. Det sista avsnittet om Kalamarksmordet och Kaj Linna, det släppte vi när Kaj Linna till slut fick beskedet om att han friades helt för rånmordet. Det var den 15 juni 2017.
Hej! Hallå, där kommer Kaj Linna.
27 minuter över 3, tisdag den 30 maj. Kaj Linna promenerar ut i friheten från häktet i Umeå och möts av sin syster. Det är på en månad när 13 år sedan han greps.
Ja, nu är det över, äntligen.
Vårt arbete med det här går att höra i Spårs allra första säsong, men också i ett specialavsnitt på 60 minuter. Ni hittar länkarna i avsnittsbeskrivningen. Och om ni vill friska upp minnet så kan vi rekommendera att lyssna på dem igen innan ni lyssnar just på det här avsnittet. Men efter programmet som publicerades 2017 släppte vi Kaj Linna. Vi har inte berättat någonting om honom. Eller om hur han har haft det under de dryga 6 år som passerat sedan han fick sin historiska frihet tillbaka.
Det tänker vi alltså ändra på. För Kaj Linna besitter unika erfarenheter. Han är alltså den svensk som suttit längst i fängelse för ett brott som han sedan friats för. 13 år. Hur påverkas en människa av en sån tid innanför murarna? Nu, 6 år senare, så var vi nyfikna på vilka reflektioner som har sjunkit in hos Kaj Linna. Vad är det som har hänt i hans liv sedan vi hörde sist? Ja, det visade sig vara riktigt mycket.
Idag bor inte Kaj Linna på Kanarieöarna. Inte i Sverige heller. Han är omgift. Och han har precis blivit pappa på nytt.
Gift och pappa, jajamensan. Jag är inte beredd att slänga in handduken än.
Och du är, befinner dig just nu på Filippinerna?
Ja.
Vart då någonstans?
Södra Filippinerna, Mindanao, Davao del Norte.
Hur kommer det sig detta då?
Ja, det är väl sån jag är, kan man, den enklaste förklaringen. Ingen ska bli förvånad. Alltså... Men det var lockande. Det var lockande att flytta över hit faktiskt. Jag var ju på El Hierro i 3-4 år någonting. Och det har varit ganska litet och ensamt där faktiskt. Och lite tråkigt efter ett tag. Så här är ju precis tvärtom. Här är full fart på den där då.
Var det platsen eller var det kärleken du kom från? Vad kom först?
Jo, nej, men vi träffades ju på nätet, så att vi hade dialog i flera månader, halvår drygt till och med, innan jag drog över. Och nej, men jag bestämde mig för att flytta hit. För gott då, emigrera igen.
Ja, men vi får nästan ta det här i tur och ordning då. Sist vi gjorde en intervju med dig, det var ju egentligen... Du hade blivit satt på fri fot men inte fått domen ju. Sen pratades vi vid på telefon, tror jag, när du väl fick frikännande dom också. Men det var ju 15 juni 2017 då.
Ja.
Och nu har det gått, sen dess har det gått då 6 år, 2 månader drygt. Och det är ungefär, kan man säga, halva tiden av den tid du satt i fängelse. Som var 13 år. Nu är liksom, när du har haft tid att reflektera de här 6 åren, vad tänker du att den här tiden innanför murarna gjorde med dig?
Nej, alltså tiden innanför murarna gjorde ingenting annat än att den tog tid ifrån mig. Det var inte värre än så. Det är väl illa nog, kan man säga. Men, alltså, frustrationen som man får uppleva, den... Det är väl ingenting att gå och fundera så mycket på. Det har då inte förändrat mig liksom, att få uppleva frustration. Jag tror inte jag förändrades. Möjligtvis att jag blev mer tålmodig. Men det kommer väl med åren också att man blir mer tålmodig, så att säga. Så det är lite svårt att säga då.
Om man ska få perspektiv på det, när du dömdes för det här, det var 2004.
Ja.
Då var du 40. Nu ska vi se, du är 42. Du var 42 år då. Och så kom du ut som 13 år senare, 55 år gammal.
Ja.
Ja, det är klart att det förändrar. Alltså man blir 13 år äldre, ja.
Ja, nej, men det var ju förlorade år. Så, och det är väl inte så mycket, och det är verkligen spilld mjölk. Så det spelar ingen roll vad man tycker och tänker om det. De är borta för alltid, så att... Det är inte så att jag försöker kompensera det på något sätt, utan jag gör bara lite vad jag vill, vad jag känner för. Och där jag har landat nu, så jag vet inte, jag har inga andra planer än bara liksom leva dagarna som kommer här.
Vad tänker du på när du tänker på tiden innanför murarna? Tänker du någonsin på den, eller? Det är klart du gör.
Jo då. Då tänker jag tillbaka på den tiden. Jag tänker inte så mycket, alltså jag reflekterar inte så mycket, utan jag bara återupplever tillstunder, händelser, tillfällen. Både roliga och tråkiga. Men det finns ingen reflektion där, för jag menar, jag tar tag i saker när de händer och sen är det över. Så att det är ingenting att gå tillbaka till, så av den anledningen.
Du är ju fortfarande den då i modern tid, som det heter, som har suttit längst i Sverige för ett brott som man sen har friat dig för då. Och då vill man ju veta hur det har påverkat en sån person. För du är ensam om den här upplevelsen liksom.
Ja, men du vet, alla människor är ju olika, det är ju så. Jag tänker på det här med kriminalvårdens inställning till lång inlåsning. De menar ju på då att alla fångar har rätt till att åtminstone få såna här lufthålspermissioner, så att man ska komma ifrån miljön Och anledningen till det är ju att det ska vara skadligt annars för dem. Och jag är inte den personen. Jag skadas inte av den miljön. Jag skadades inte av den miljön. Jag upplevde den som frustrerande. Alltså. Det gjorde jag. Men det var ju mer på grund av att jag tyckte det var idiotiskt. Det man fick uppleva ofta. Det var liksom riktigt sjuka saker. Så att, och det var irriterande, men jag hade ingen som helst längtan efter liksom att men då får kunna komma ut någon timme och känna på, du vet, slippa murarna och sånt där. Jag hade aldrig den känslan. Aldrig. Jag är nog ett ganska dåligt exempel på att beskriva hur det är att sitta lång tid ändå. Alltså det är ju så. Men jag kom ju ut och jag var ju inne i livet samma dag i samhället och interaktioner med allt va, och nytt och gammalt, så att jag upplevde aldrig några krockar överhuvudtaget.
Ja, men jag minns en, det var när vi sågs där då, okay. Så då hade du varit ute kanske i 2 veckor och då sa du, fasen vad folk går och tittar i sina mobiler, vad är det? Kommer du ihåg det?
Ja, alltså jag visste ju vad en mobil var. Det fanns väl redan, inte smartphones då, men jag vart ju lite på att de var så låsta i mobilerna. Alltså, alla sitter ju så här och så är det ju fortfarande. Och nu förstår jag ju mera varför. Det är ju egentligen bara förströelse. Man läser och man chattar och man kanske till och med jobbar. Så att det är fullt förståeligt det här.
Ja, jag sa till dig att jag ger ett halvår, Kai, sen kommer du vara likadan, och det trodde du inte på.
Ja.
Hur blev det?
Jag tror inte det tog ett halvår.
Det gick snabbare.
Nej, men det är ju nice. Man kan läsa nyheter, man kan spela lite schack och kommunicera överhuvudtaget. Så det är praktiskt. Sen jag vet inte om vi distanseras mycket från varandra på det viset. Det gör vi väl helt klart, uppenbarligen.
Ja, jag tänker en sån sak om att du kommer ut då, skaffa dig sociala medier och så är du lite kändis dessutom. Och du är oförberedd på det här liksom.
Ja.
Hur blev det?
Ja, det blev ju inte liksom planerat på något sätt, utan det blev ju bara liksom spontant. Och jag menar, jag gillar att prata med folk. Och det här med sociala medier innebär ju att till och med att man pratar med folk som man inte tycker om, inte deras åsikter i alla fall. Så att det är en ny grej. Att man liksom konfronteras mycket med åsikter som man har svårt att ta till sig. Så att det där har jag försökt gå ifrån också. Jag var inne på Twitter och Facebook, men jag har lagt ner det där. Det är så mycket idioti helt enkelt. Så det kan jag vara utan.
Är det politiskt generellt, eller är det också folk som har åsikter om ditt fall och Karl Marx-mordet och så?
Jag har inte träffat på någon som har en åsikt om mitt fall, utan de tycker på grund av vad de har hört, vad de har läst. Liksom. De har inte liksom överhuvudtaget bekymrat sig om att sätta sig in i någonting. Och när man är så ytlig, så tänker jag. Va? Det är så lätt att liksom snacka skit om andra. Och gör man det utan att ens bry sig om att ta reda på fakta, då har man sjunkit väldigt lågt i mina ögon. Så att de människorna, de har jag inte mycket till övers för. Det har jag inte. En rak och ärlig debatt, diskussion, det kan jag gärna ta. Informativt och vad som helst, det har jag inga problem med alls. Men det finns säkert hundratals människor i Sverige som säger att jag är skyldig. Då skulle jag fråga dem varför, då kommer det bara med något dumt. Mm. Det där stämmer ju inte. Nej, det är ju fel. Var har du hört det där? Var har du hört det ifrån? Det är hela tiden konstant samma sak. Så att, då inser man ju att de här människorna, de bryr sig inte så mycket om det egentligen. Det är inte så viktigt för dem. Utan det är mer liksom att, kul att kasta skit på någon. Ingen helt ovanlig företeelse. Och än mindre nu när vi har de här sociala medierna, så är det ju så lätt att göra det.
Påverkar det dig då?
Nej, inte mer att jag blir irriterad för stunden. Men nej, annars inte.
Ja, men du drog ju till El Hierro. Det blev en hel del rubriker kring någonting som du sa på en spontan fråga tidigt. Vad ska du göra nu? Ja, då nämnde du en skorpionfarm. Så det där är ju liksom...
Ja.
Kai och skorpionfarmen får jag en del frågor om. Hur går det för en skorpionfarm och sådär? Men det blev väl aldrig något med den, eller hur var det?
Ja, det är lite grann grejen med att... Jag har så många idéer som jag tycker är genomförbara. Och... Det här med att starta en skorpionfarm, det är en bra idé och den är genomförbar. Jag har inte kommit till skott. Jag har inte öslat vare sig tid eller pengar på det. Så att det har inte kommit till något annat än en idé. Jag måste ju besvara frågan. Någon ställer frågan till mig. Som det är nu då här i Filippinerna så tror jag att skorpionfarmen är väldigt långt borta. Det finns så otroligt mycket andra grejer som jag ska göra. Så att vi kan nog lägga ner den där för all framtid. Tror jag. Men man vet aldrig.
Nej. Istället Nej. Så köpte du ett hotell, va? Eller byggde?
Nej, jag köpte ett hus och byggde om det till ett hotell.
Hur gick det då?
Det gick inte så bra som jag hade hoppats. Det kan man ju lugnt säga. Och det var väl... analyserar man varför det inte gick så bra, så det här med covid, det var lite grann spiken i kistan, kan man ju säga. Det var det ju.
Mm.
Jag skulle helst ha velat öppna precis då, kan man säga, 2019, va, 2 år efteråt, men det var ju helt uteslutet. Så att Jag ändrade uppfattning om det där. Och det kom också lite grann... Ja, det här med isoleringen där... alla var vi ju mer isolerade i Spanien än i Sverige. Det kan du vara lugn för. Alltså, det var det verkligen. Så, och ett hotell som bara står helt tomt. Ingen som jobbar, ingen som bygger, ingenting. Så att det var ganska lätt för mig att bara säga... Men jag skiter i det där. Jag säljer iväg det där. Och... det blir en liten förlust på det, men det kan jag leva med. Livet är viktigare än pengar. Och flyttade över hit. Och det var ju ett jättelyckat kast. Så att det var ingenting att grubbla. Man kan alltid liksom ångra affärsbeslut. Det kan man alltid ångra. Va? Men å andra sidan, är man inte entreprenör så tror jag man har väldigt svårt att liksom sätta sig in i vad det egentligen innebär. Att satsa och att riskera och att liksom, det är en livsfilosofi som man måste ha i sig, va? Och då gråter man inte, för då ska man inte vara där överhuvudtaget, va? Då ska man inte syssla med sådana saker, va? Så att för mig var det inte så svårt, och gungor och karuseller, som man säger, va? Det...
Covid, ja, det kommer det här kanske låter konstigt, men hade du som har suttit innanför murarna och på ett sätt varit liksom isolerad från världen, när man sen blir isolerad igen på grund av den här pandemin, fanns det någon fördel du hade där då, genom att ha redan suttit 13 år isolerad, eller ja, åtminstone innanför murarna? Eller kunde du hämta styrka från
det? Det går inte att jämföra. Jag kan föreställa mig vilket helvete de har inne i fängelserna med den här pandemin. Alltså inställda besök och allt vad det innebär. Va? Men alltså, så jäkla isolerade var vi ju inte. Vi hade ju en vänskara. Vi hade ju... det var ju inte tillåtet, men vi träffades ju. Vi hade ju pokeraftnar och sådana saker. Så, att det, så illa var det ju inte ändå. Så totalt isolerad var man ju inte då. Men det här med att hänga på stan och sånt, det var ju helt uteslutet.
Mm.
Barerna var ju stängda.
Petra, som du då var gift med, det var ju ganska mycket fina bilder på er när du kom ut och sådär.
Ja.
Och vi pratade lite om det. Då minns jag i intervjun jag gjorde här, att liksom, nu blir det ju ett helt annat liv tillsammans, och hur det ska gå, det vet man ju aldrig.
Nej.
Nu har ni skilt.
Nej, det vet man aldrig.
Nej. Och nu har ni skilt er. Eller nu gjorde ni...
Ja, det är ett tag sedan faktiskt vi skilde oss.
Ja, när var det?
Några år sedan, det är... Ja.
Vad tror du det berodde på?
Det har väl mer att göra med att hon hade var hon kom ifrån, och hon... Jag tror hon vantrivdes där på Elger. Jag ska inte lägga ord i hennes mun, så, men hon vill absolut inte bo där i alla fall. Och alternativet då var att jag skulle bo i Sverige. Det var ju lika uteslutet det, så att ja, jag var ganska vuxna båda två, så att vi var inte ovänner på något sätt. Vi var bara liksom att vi kan inte bo tillsammans. Du vill bo där, jag vill inte bo där. Jag vill bo vad som helst utom där, så att det, hon var mera i Sverige än på ön, och då sågs vi inte på flera månader. Så det är bara glädje ifrån.
Tror du det har någonting att göra med att du på något sätt var en kaj innanför murarna och en annan utanför, eller?
Ja, det har det väl säkert. Men alltså, jag tror vi lärde känna varandra ganska bra innanför murarna också. Och jag var ju inte... Jag kan inte säga att jag var annorlunda innanför murarna än vad jag är utanför heller. Men, ja. Nej, men alltså det här att jag hade lite mer fria tyglar då, kanske någonting som alla från timme gillar ju inte att man gör vad man vill.
Ja, det beror på vad man gör kanske.
Ja, precis. Nej, men alltså det var väl lite så. Jag hade ju min inställning. Så vilka jag vill umgås med, vad jag vill göra och sådana saker. Och det var inte kanske så jättetilltalande för henne då.
Mm.
Alltså, den sociala miljön på Eliero, alltså, den är inte så där jättesofistikerad heller. Så jag tror inte hon var så imponerad av folket där heller.
Hur ska vi se då? Annat som man tänker på, det är en ganska stor fråga så här, hur förändras livet från en person, om man tänker på att du har suttit in i 13 år och sen plötsligt får du komma ut då, eller till slut får du komma ut. Och då kan man ju tänka sig, vad är viktigt i livet? Ja, men det är ju såklart kärlek, familj. Dina söner träffade ju jag när du tog ditt första bad där. De badade ju med dig då.
Det var ju
en ganska stark scen, kom ihåg. Folk har pratat mycket, alltså folk som har lyssnat på Spår pratar mycket med mig om det där plumset liksom. När du gör kanonkulan och har Fabian med dig där.
Ja.
Hur var det sen då? För jag vet att de har varit nere och hälsat på El Hierro. Har ni umgått mycket eller?
Ja, de var nere otaliga gånger. Jag kan inte räkna alla gånger de var nere. Så att de kom ner ofta och hälsade på. Nu blir det inte så lätt för dem att komma hit till Filippinerna. Och när de väl kommer så får de ju planera för att stanna lite längre tid också. Åtminstone ett par, tre månader.
Mm.
Men... det ska nog lösa sig.
Ja.
Sen har vi ju FaceTime också. Så att det är inte riktigt som det var på 1800-talet.
Ja. Jag tänkte på... Jag tror att du sa när vi innanför muren att du valde liksom medvetet bort att inte ta emot besök av dina barn. Var det inte så?
Ja. Ja.
För att liksom det var jobbigt för alla inblandade.
Ja, jag... minns inte riktigt hur det var med det där. Det var väl... Jag tror det var mer... Kriminalvården hade krav. Det var mer det som jag var emot. Alltså, de ställde krav på mig. De ställde krav på mina barn för att vi skulle umgås. Och det var väl lite mer det som jag hade svårt för att acceptera då.
Mm.
Att det skulle vara liksom... Så det att liksom bara floskla ur sig säkerhetsrisk, det tycker jag är så jävla barnsligt och oansvarigt, så att det finns inte på pappret ens. Men det var det de gjorde. Och det var väl en del av den stora frustrationen då, att de inte liksom vet vad säkerhetsrisk är. Men allting är ju en säkerhetsrisk, precis allting, om man bara vill. Va?
Mm. Ja. Men nu finns ju inte det någon kriminalvård som hindrar. Hur gör du någonting aktivt för att bli det som brukar kallas för en närvarande far?
Jag försöker. De lever sina egna liv nu. De är ju uppåt en 30. Så att, jag vet inte om man kan kalla dem för barn längre. Men jag umgås gärna med dem hur mycket som helst. Men de har sina egna liv. Och jag tänker ofta tillbaka på hur var jag mot mina föräldrar, så att säga, va? Och inser att ja, när jag var i den åldern då var man mitt uppe i livet, så att säga, va? Så att Nej, men jag finns alltid här. Här har de ett hem när de vill. Så att, och det vet de ju. Det har jag sagt 1000 gånger. Så.
Apropå din egen far då. Du fick ju inte permission för att träffa honom på sjukhuset när han låg för döden.
Det var inte ens frågan om permission. Det var frågan om att vi under en transport skulle stanna precis... Ja, vi passerar ju från Norrtälje ner mot Kalmar. Då åker man ju förbi Huddinge. Så det hade ju varit en ganska liten avstickare. Med hela vaktstyrkan då, som jag alltid har med sig då, när man är under transport. Men det gick inte. Det fanns någonting som hette säkerhetsrisk där också tydligen. Så att, och det var ju säkert ett sätt för dem att bara skita i vad andra människors känslor och liv och sånt, vad det har för betydelse. Det, jag kan inte se det på något annat sätt.
Din pappa, visst har han varit polis?
Jo, han har jobbat som polis både i Sverige och Finland.
Trodde han att du var skyldig till det här mordet eller inte?
Jag vet faktiskt inte. Vi kommunicerade väldigt lite. Nej, ingenting. Vi kommunicerade ingenting när jag satt i fängelse.
Inget?
Så att, nej.
Men så du... Så han fick aldrig uppleva...
Nej, jag tycker det var lite barnsligt av han att ha den inställningen liksom, att inte kommunicera med mig. Han visste ju vad jag fanns. Så.
Mm.
Men, ja.
Men han fick egentligen... Han fick ju aldrig uppleva då att du frikändes.
Han fick i alla fall uppleva att jag fick resning. Så att... Det får väl duga.
Sa han något då?
Både morsan och farsan fick ju höra att jag fick resning. Men sen dog de båda två innan rättegången. Då. Ganska tät följd.
Hur är det att tänka på det då?
Ja, på ett sätt är det ju ändå ganska lite snubblande nära. Så man får väl säga att det var tur att de fick höra att jag har fått resning. Jag tror att de förstod nog vad det innebär att man har fått, när jag fick resning efter 13 år. Jag tror de förstod väldigt väl vad det innebar. Med tanke på eventuell framtida rättegång. Så att jag tror de tog det som ett väldigt glatt besked helt enkelt.
Pratar ni om det?
Nej. Morsan var ju väldigt dement. Så att henne kunde man inte prata med överhuvudtaget. Och farsan var ju väldigt frånvarande. Så... Men jag hörde ju lite på omvägar då från de som hade kontakt med både mor och far. Att de upplevde det som väldigt glädjande och positivt.
En person vi hade mycket kontakt med under vår granskning och som hade sett till att spara alla ljudfiler som faktiskt var en av förutsättningarna för att vi skulle ta oss an ditt fall. Så vi kunde lyssna på hur det hade låtit i tingsrätt och hovrätt bland annat. Det är ju din syster Carita.
Ja.
Men som jag förstår det så har ni inte så bra kontakt längre.
Nej, hon har sagt upp bekantskapen med hela familjen. Det får hon gärna göra om hon vill det. Det är ingenting som jag har anstiftat eller något önskan om, men det är som det är. Alla har sitt eget liv, alla har sina egna, bestämmer över vad de vill göra och inte göra. Hon vill göra det, så då får hon väl göra det.
Ja. Är det något du vill prata om eller är det känsligt?
Nej, det finns inga känsliga punkter i mitt liv överhuvudtaget. Prata om. Alltså det, alla har ju bröder och systrar och släkt. Det är inte så röda rosor hela tiden. Och det finns säkert massvis med familjer där man helt bryter kontakten med varandra av olika anledningar. Jag hade en ganska stark åsikt om vad hon tyckte. Och det var lite, vad säger jag, det gick inte att kompromissa där helt enkelt. Det var låsta positioner. Och det är som det är. Jag har ingen anledning att ändra på min uppfattning överhuvudtaget. Och hon känner säkert likadant. även om jag har svårt att förstå henne, så kanske jag kan förstå att hon har svårt att förstå mig då. Det är väl så. Sen vet jag inte om hon är tjurig och tycker att jag är illojal och sådana här saker. Men hon ställde ju upp ganska bra på mig när jag satt in i fängelset. Men ja, det innebär ju inte att hon äger mig eller att hon styr mina tankar och åsikter. Eller så. Det är så.
Men det ni är osams om, handlar det om fängelsestraffet eller handlar det om något annat?
Nej, det handlar mer om att jag tyckte hon betedde sig fel vid ett tillfälle och var lite elak mot en annan person inom familjen. Och jag sa, det där är inte acceptabelt. Det är helt fullständigt oacceptabelt. Och du har inget annat att göra än att liksom ta tillbaka det där. Be om ursäkt och liksom tänk på vad du gör. Och hon tyckte då att nej, det var helt rätt och riktigt. Hon har rätt att göra så. Och där låste vi oss. Vi låste oss där. Och hon valde att då helt ta avstånd från hela släkten. Alla sina fyra bröder måste man väl säga när man säger hela släkten. Men det...
Ja, men jag har pratat med henne också och jag fattar ungefär vad det handlar om. Men det, som jag förstår det, så rör det liksom inte ditt fängelsestraff som sådant, eller?
Nej.
Nej, utan det där är... Men okej... Ja, men om du... Okej, det finns inget känsligt i ditt liv. Bra, då ska vi prata om det känsligaste som finns. Pengar.
Nej, det är inget känsligt alls.
Du fick 18 mille, rekordstort skadestånd av staten. Hur mycket är kvar?
Men jag har inga skulder. Jag har ett hus. Jag har nästan inga månadskostnader. Jag drar in nästan 100 000 i månaden. Alltså det går ju inte att räkna hur mycket som är kvar. Jag äger en massa mark, jag äger företag. Du menar om jag ska likvidera allting?
Ja, svara som du vill. Liksom. Jag har inte kunnat se alltså, några pengar. Liksom, alltså, följa
grejen är att jag vill inte ha pengar på banken.
Det där är ju, då skulle jag säga, okej, du har spenderat allt alltså.
Nej. Långt därifrån.
Okay.
Långt därifrån.
Ja. Men du har investerat dem, inte spenderat. Eller? Både och kanske.
Nej, men jag förlorade ju som sagt en bra slant där på hotelläventyret. I övrigt så har jag inte varit speciellt slösaktig eller någonting sånt. Jag har inte levt i sus och dus. Ja, i och för sig, att inte behöva gå till jobbet och kunna käka gott och sånt, det är väl sus och dus egentligen. Men det är ju inte kostsamt på det sättet. Men det har ju varit lite irriterande att liksom pengarna bara rinner ut. Det inte kommer in någonting. Så att min entreprenörsanda har ju varit lite tuktad av det här. Men nu har det ju vänt. Så att,
vad jobbar du med nu?
Personligen gör jag ingenting. Jag har säkert upp till 15 anställda som jobbar åt mig. Så att det...
Vad gör de då? Vad har du för firma?
Jag driver... jag äger ett trävaruföretag där vi säljer byggmaterial och mest trä då, men även stål och cementprodukter, konstruktion. Och vi håller snart på att driva. Vi bygger ett boarding house, alltså lägenhetshus helt enkelt. Så
det blir hyresvärd?
Ja, hyresvärd.
Fastighetsägare. Ja, spännande.
Ja. Sen hade vi lite tur. Vi köpte mark, 3,500 kvadratmeter på två olika ställen. Och på de 3,500 betalade vi 4 plus miljoner. Nu pratar jag pesos, så du får ta en femtedel på det. Så då köpte vi dem för 4,2 miljoner. Och det var liksom bara för att jag inte ville ha pengar på banken. Då. Hellre har jag lite land och så här runt omkring. Sen ringer de, eller tar kontakt då, ett sånt här telebolag. De vill hyra in sig och smälla upp en mast. Och de behöver då 500 kvadratmeter på två olika ställen, så sammanlagt 1,000 kvadratmeter. Och på det är de beredda.
Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Och betala 10 miljoner. Så ja, där gick man ju plus och det bara skrek om det.
Annars blev det ju stora rubriker i svensk press om Kaj Linna igen när du gav dig på någon kryptohistoria där.
Mm. Ja, det är okej.
Ja, det var inte bra, va? Eller?
Nej, ingen kan säga att det är bra att man röker.
Nej, jag pratar om krypto. Men du tänder en cig här och röker. Okej. Sorry. Nej, jag pratar om kryptohistorien.
Nej, alltså det där med att det inte var bra, det får man väl säga är en värdering som du lägger in i det hela. Men jag vet ju hur det är i Sverige jämfört med kanske stora världen. Och framförallt krypto-communityt, om jag säger så. Alltså antalet kryptoanvändare ökar ju varenda dag. Jag vet inte hur, och vi börjar närma oss 1 biljon kryptoanvändare nu. En miljard ska jag kanske säga. Min engelska svänger in i lön. 1 miljard kryptoanvändare. Så att jag ska inte bry mig så mycket om att tala för krypto. Den talar för sig själv. Och jag tycker det är skitbra, krypto. Sen har vi ju då bitcoin som ju inte är krypto i och för sig, men den dras ju in över samma kam då. Men alltså folk måste ju göra precis vad de tycker och tänker och vill i den frågan. Va? Vill man sätta sig in i det eller vill man säga bara nej, usch. Det är upp till var och en. Jag bryr mig inte. Kryptoindustrin har definitivt framtiden för sig. Och bitcoin företeelsen lika väl. Va? Det som jag var inne på mera, alltså, alltså jag investerar i bitcoin, det tycker jag är jättebra. Nu hade jag ju jäkla tur också, så jag gick in som tyngst i höstas i samband med att jag sålde hotellet. Och då nådde faktiskt bitcoin sin absoluta botten av 16 000. Så jag har ju dubblat den investeringen sedan dess, så nu ligger den kring 30. Men det jag var inne på när de här skriverierna kom, det var ju mera metaverse. Och den framtid metaverse har. Och den var ju mycket mer tydlig att se då än vad den är nu. Och det beror nog mycket mer på att världen har förändrats i en väldigt negativ riktning. Va? Och för 2 år sedan så liksom, jag såg ju bara liksom, vi går med stormsteg in i metaverse. Jag är inte så säker på att vi ens någonsin kommer dit idag. För att ja, världen ser ut som den gör helt enkelt. Men
när Aftonbladet skrev om er satsning här med då hade man använt Totte Löfström som är vd på svenska kryptobörsen Trio. Han har på Aftonbladets uppmaning då studerat OiFans erbjudande. Ni hade startat någonting som heter OiFan. En sajt där folk skulle gå in och regga här då, eller liksom man skulle investera 200 spänn och så skulle man få 15% ränta på de pengarna. Och då säger Totte här att i mina ögon är det här ett solklart pyramidspel, säger han. Det mest uppenbara tecknet på att det med största sannolikhet rör sig om ett bedrägeri är att man lovar en garanterad vinst. Det kan ingen seriös aktör göra. Ja.
Kan jag kommentera på det, tycker du?
Ja, du gjorde det i Aftonbladet i alla fall.
Det är ett felaktigt påstående från början. Det är därför att du kan garantera. Jag menar, bankerna gör det ju varje dag. De garanterar dig en ränta. Så att visst fasen kan du garantera. 15% däremot, det är lite, det har man ju inte hört talas om precis. Men då måste man ju liksom kanske sätta sig in lite mer i vad är det man yttrar sig över. Va? Det här var under en begränsad tid. Här fanns ett mål vi skulle nå. Så att hade man kört 15% rakt över för all framtid, jag menar, då hade ju varenda kotte i hela världen blivit miljardärer. Va? Så att, det kan man nog snabbt räkna ut, och det behöver man inte bara någon totte för att förstå det. Va? Men som sagt, det här handlade ju egentligen mera om metaverse.
Men det här var i september 2001 som den här nyheten kom, och ganska snabbt efter de här rubrikerna så sa du att jag hoppar av det här eller jag lägger ner det
här. Jag var tvungen att lägga ner det därför att jag opererade ju med en division till Hyperfund. Hyperfund var ju bara liksom ett sätt att, för att gå med i Hyperfund så behövde vi investera tusentals kronor. Jag tyckte det här var så intressant och bra, så att jag tyckte det här kan man faktiskt erbjuda till alla människor, men de har inte råd med tusentals kronor. Så att om vi gör så här så kan vi gå med ner till 250 kronor. Det har alla råd med. Och förlora. För det måste man tänka på. När man ger sig in i någonting så kan man också förlora. Och det upplyser vi naturligtvis om. Alltid, skriftligt och muntligt. Att det här är en risk. Men i och med att det började skriva i er så började de på Hyperfund och hacka på mig. Och det var ju anledningen till att jag la ner det hela.
Mm. Alltså för mig när jag läste om de här rubrikerna, utan att sätta mig in så mycket krypto, jag är inte skitbra på det, men jag fick ju direkt ett eko från förundersökningen av Karlamarksmordet där du är huvudperson. Och då gör man ju också man gjorde ju då 2004 en ekonomisk liksom bakgrundskoll på dig och skulle då etablera att du hade ont om pengar och därför behövde du begå brottet som du var misstänkt för. En av de sakerna man tog upp då var ju att du höll på med någonting som hette WGI, alltså World Games Incorporated, som man där beskrev som pyramidspel. Något som var förbjudet vid den tiden i Norge men fortfarande tillåtet i Sverige, om jag minns det här rätt. Och när vi pratade...
Nej, du är egentligen helt fel. Du är egentligen helt fel ute, för att det var aldrig förbjudet i Norge. Pyramidspel är förbjudet i både Sverige och Norge. Jag tror det är förbjudet i varenda land i hela världen.
Ja, när vi pratade om det här så sa du det också då när jag intervjuade dig 2015 om alltihopa. Och du sa att det här är egentligen som Tupperware eller Toyota.
Ja. Det kallas för nätverksmarknadsföring.
Mm.
Och jag tycker nätverksmarknadsföring är kul. Men många människor förlorar ju pengar på det. Det gör de ju. Och det har ju sin förklaring. Den är väldigt psykologisk, den här förklaringen. Så att jag vet inte ens om jag ska gå in på det. Men alla är inte liksom rustade för att göra det man måste göra för att lyckas i nätverksmarknadsföring. Vill du lyckas inom nätverksmarknadsföring, då måste du vara otroligt duktig helt enkelt. Men man speglar det ju då kanske som att här har alla en möjlighet. Det har man ju för sig. Alla har ju en möjlighet. Men hur försvinnande liten den är, det kanske man inte inser. Det tror inte ens jag tänkte på de sakerna. Jag tyckte bara att alla har ju samma möjlighet. Men självklart, du måste jobba något otroligt hårt för att lyckas.
Finns det likheter mellan VGI och den här kryptosatsningen?
Hyperfund.
Ja, Hyperfund. Ja.
Ja, det fanns likheter i och med att det var, vad heter det, det kallas för referensindustrin. Alltså det är inte riktigt som nätverksmarknadsföring, men du får ju, jag menar, om du rekommenderar någon att köpa en bil hos din bilhandlare, så kanske din bilhandlare tycker att då får du lite rabatt nästa gång du köper en bil av mig. Det är ju en referens. Så att det var väl lite mer åt det hållet som Hyperfund var då.
Mm.
Alltså hittade vi folk, vi byggde ju ett community. Och så att det gick ut på att medlemmarna i Hyperfund skulle hitta de här nya medlemmarna. Och då fick vi reference för det helt enkelt.
Ja.
Men hur det än vrider och vänder på det, så Det blir ju alltid en konstruktion då, där du har folk under dig som du har rekryterat, som i sin tur rekryterar folk, och då växer liksom det under dig, och ju mer det växer under dig, ju mer pengar får du. Så att
det där är ju ett pyramidspel du beskriver. Eller hur?
Ja, alltså, det är ett pyramidspel om du inte har en produkt. Då är det ett pyramidspel och då är det ju olagligt. Va? Men så länge du har en produkt så är det ju ett nätverkande. Va? Mm. Och jag menar, det
i pyramidform.
Kanske det kanske kräver att man sätter sig in i och pluggar lite grann. Vad är det för skillnad på det här, så att säga? Va?
Ja.
Men ingen av de här företagen som jag har engagerat mig har ju någonsin blivit polisanmälda eller än mindre då fällda. Så att det är stor skillnad. Pyramidspel, det handlar ju bara om cash. In med cash och så får folk cash för att de har puttat in, och så tycker de det här blir ju bra. Och så har du bara större och större och större bas, och de förlorar ju allihopa då. Så att, och det är ju olagligt. Det är ju ett ponzi-scheme, va?
Mm.
Men alltså, jag kan ju dra referenser till American Fed. Det är ju precis samma sak. Överallt är det ju samma sak. Det är ju alltid någon som får svarte petter till slut. Det är bara så.
Det är också, om vi tänker på min huvudfråga egentligen i den här intervjun.
Ja.
Hur du har förändrats som person av 13 år i fängelse och sen blivit frisläppt och friad för brottet. Då är det där, tycker jag, ett tecken på att du är ungefär samma Kai 2004 som...
Ja, men det har jag har inte förändrats.
Nej. Just den där biten känns ju som att mellan 2021 då och 2004, då tänker du likadant. Mm. Eller i samma banor, ska jag säga i alla fall.
Ja, eller 2001. Jag menar, det...
Mm.
Jag har en... ett driv, jag är en entreprenör, jag är liksom, jag gillar att forma mig själv, alltså världen, min omgivning, jag vill gå framåt, jag vill utvecklas, jag tycker om affärer, jag tycker om business, jag skäms inte för det, det kan vara lite fult i andras ögon, det vet jag inte, men jag skäms definitivt inte för det. Men vad skulle jag annars göra? Jag har ingen konstnärlig ådra. Jag är ingen filantrop. Vad ska jag göra? Jag är inte religiös. Det är den jag är. Va? Det är det jag gör. Nu har jag ju något mer som att jag behöver inte göra någonting. Jag går bara omkring och lallar hela dagarna. Så att, det är kul också, men ändå så måste jag göra någonting. Va? Det är fortfarande går omkring och försöker hitta på grejer och sådär. Jag var inne på skrivandet, precis som du antar. Och det är väl möjligt att jag hoppar tillbaka på den hästen då. Och försöker skriva lite mer, lite bättre.
Mm.
Mm.
Ja, där krävs det ju tålamod. Har du det?
Ja, jag vet inte om det krävs tålamod, det krävs arbetsdisciplin.
Ja, just det. Under lång
det
tid.
Krävs. Ja, och jag har inte så mycket arbetsdisciplin just nu då. Jag är inte motiverad överhuvudtaget. Så att det, men det känns lite grann som att det är en tråd som jag... Den ligger bara och fladdrar i luften. Jag skulle gärna vilja ta tag i den ändå och spinna vidare på den.
Nu börjar du om också som... Är du 61, va?
Ja.
Och nybliven far.
Jajamän.
Hur fan är det, Kai?
Ja, det är kul. Det är spännande. Det är roligt. Det är fantastiskt. Vad ska jag säga? Det var ju någonting som jag ville. Så jag träffar ju Jahara då. Hon är ju ung. Jag menar, hon vill ju definitivt ha familj och barn och sådär. Så att, ja, det var inte så mycket att fundera på egentligen. Om man skulle orka med och mäkta med. Alltså det gör man ju. Det gör jag ju. Men det är ju väldigt stor skillnad också att bo i Filippinerna och att bo i Sverige. Men vi har ju en hushållerska som jobbar 6 gånger 12 timmar i veckan. Här, så att, och jag har inget jobb att gå till och... Jahara, hon gör nästan lika lite som jag, så att det är lite skillnad på, vad säger, klyftorna här nere då. Så här är det ju möjligt, helt klart. Så att inte så sannolikt att jag hade gjort det i Sverige, det kan jag säga.
När kommer du hem till Sverige nästa gång?
Ja, det dröjer nog några år, om någonsin. Ja, det är ingenting som jag ser fram emot på något sätt, eller längtar till Sverige. Eller... Men någon gång åker vi väl dit. Jag vill visa min nya familj.
Just det.
Om inte bara Sverige utan kanske hela Europa. Mer som en mer för deras skull då, helt enkelt.
Har ni några släktträffar?
Men lille Elias eller lille Jensen, han får inte lära sig svenska. Jag tänker inte ösa någon tid på att lära honom svenska, så att han kommer inte bli svensk på något sätt. Han kommer inte ha svenskt medborgarskap eller någonting sånt. Så att,
varför inte?
Varför? Det är en berättigad fråga. Men nej, vad har han där att hämta? Ingenting, absolut ingenting. Ska han lära sig språk så finns det flera andra språk som står i förtur, definitivt. Än det lilla avkroken Sverige, där han aldrig förmodligen kommer att sätta sin fot annat än som turist någon månad.
Du har sagt någon gång att du inte vill att bitterheten ska definiera dig eller ta över dig eller så.
Ja.
Men här tycker jag skymtar den när du pratar om Sverige nu på det här sättet.
Nej, jag är inte bitter mot Sverige. Jag tycker bara att det är ett jävla fjantigt land på alla sätt och vis. Så jag är lite svårt för att se någon tjusning med Sverige. Jag ser ingenting. Ja, folkets... Nej, jag vet inte. Jag kanske har blivit lite färgad av det här sociala mediet där man tycker liksom att det känns som att ridån har gått upp. Man ser vad folk egentligen är på... Alltså, så pass många fler, man säger så, va? Det är... Det är inget land för mig. Så kan jag säga. Sverige är inget land för mig. Jag längtar inte till Sverige på något sätt. Maten kan jag laga här, så att det är inget problem med det. Den svenska maten, den gillar jag ju såklart. Och folk som jag tycker om och så, då, de är välkomna hit. Vi kan prata på FaceTime och så vidare, så att om man ska umgås. Men det är inte så att jag känner mig bitter, Anton. Bitter är inte rätt ord. Snarare liksom, tack och hej. Liksom. Det är ingenting för mig.
Nej. Och det har ingenting att göra med att du satt 13 år i fängelse? Eller?
Lite grann så fick jag ju liksom redan på den tiden bekräftelse på det jag anser. Liksom, att folk är ju fan dumma i huvudet. Det blir för mycket. Va? Alltså, varför i helskotta ska jag behöva ta den skit? Varför ska man liksom behöva... Alltså, jämför med hur jag har det nu. Alltså, här är ingen som håller på och bråkar och tjafsar. Vare sig myndigheter eller andra. Det är aldrig något tjafs. I Sverige är det bara tjafs hela tiden. Tjafs med myndigheter, det är tjafs med allt och alla. Det är för mycket, helt enkelt. Jag kan leva utan det. Och good readings, som man säger på engelska, det är ingenting att ha.
Ja, det ska inte handla om mig. Du frågar mig. Du frågar
vilka skit om Sverige. Det är inte det som är liksom tanken med det hela, va? Sverige har väldigt mycket vackert och fint också, men det får ju inget liv. Det får ju inte liksom blomstra. Det är ju så. Det trycks ner. Allting trycks bara ner liksom. Förvanskas.
Vi ser nog lite olika på det där, men det är inte konstigt.
Nej då, jag är fullt medveten om att det är ytterst få som förstår var jag kommer ifrån. Det är jag fullt medveten om. Men jag säger ändå vad jag tycker och tänker. Så att det får vara som det är med det.
Mm. Tänker du någonsin på fallet? Karl Marx-mordet?
Ja, inte så mycket. Vad finns det att tänka på? Det är lite grann som att den där boken har jag läst 1000 gånger. Det finns inte så mycket att gå tillbaka till, så att säga. Det stannar hela tiden. Vi liksom, varför gör de ingenting? Varför? Alltså de här så kallade poliserna då, som har en uppgift. Varför gör de ingenting? Det är där det stannar. Jag begriper inte, jag kan inte svara på den frågan. Och jag tror inte de kan svara på det heller. Va? Deras svar är att vi anser att det här är utrett. Det är väl deras svar. Då, så att det...
Vad tycker de borde göra?
Ja, så ja, det finns ju, det blir säkert svårt nu då, när det har gått så lång tid. Och, nej, men de borde ju gå tillbaka till den här killen som vi kallar för Bertil eller Nils tror jag han heter. Jag ska inte nämna min namn. Då. Men de borde ju gå tillbaka till han. Men det kan säkert vara svårt att tvåla in händerna och försöka fånga en ål. Det är inte så lätt. Va? Men någonting kan man göra. Jag är inte polis.
Mm.
Åtminstone så borde en åklagare kunna göra någonting, för det tycker jag, det finns det nog tillräckligt på fötterna, men det kanske blir för lite resultat av det, så de bryr sig inte av den anledningen.
Du tänker på mened och sånt eller?
Ja, självklart.
Mm.
Definitivt, det är mer eller mindre erkänt.
Mm. Ja, kanske till och med snart det är preskriberat. Ja.
Mm.
Du, om du kollar på filmer nu för tiden eller serier, då är ju en genre typ är ju, eller det är ganska ofta som
zombies.
Jag tänkte mer på fängelsemiljö liksom, att det utspelas bakom murarna. Hur är det att se på sånt, tycker du?
Nej, men alltså det, fängelsemiljön är ju, du kan jämföra liksom den här gamla filmen Alcatraz med Bill Clinton, inte Bill Clinton, vad fan heter han?
Clinton, Eastwood.
Clinton, det var någonting med Clint i alla fall. Clint Eastwood. Alltså den miljön som de fångarna levde i då, på 30-tal, 40-tal någonting, va? Den är inte så speciellt avlägsen från hur fångarna lever i Sverige idag. Det är inte så stor skillnad. Okej, de hade inga tv-apparater på 30-talet, men det är liksom, det är inte det vi pratar om heller. Men själva liksom upplevelsen och frustrationen och det här liksom, alltså, det är så jävla nedtryckt och rättslöst. Jag ser ingen, och våldet, det underliggande våldet, så det är inte långt, det är inte många steg från de två världarna, det är det inte. Absolut inte.
Följer du med någonting i debatten idag om där det till exempel handlar om att det är fullt på fängelserna, vi behöver bygga massa nya för att det ska kunna få plats och sådär, och det är överbeläggning och grejer. Har du hängt med om det?
Ja. Jag ser på svenska nyheter varje
dag. Vi upplever ju att det är mycket svårare att göra det idag som vi gjorde med dig 2015, nämligen att få komma och träffa personer, speciellt på klass 1 fängelser.
Ja, det var ju någonting som jag ständigt återkom till under den här tiden när jag kom ut ur fängelset, hur jag upplevde att kriminalvården hela tiden skruvade va? tajtare och det är klart, har de fortsatt med det nu i 6 år, så det måste ju vara fullständigt hemskt att sitta i ett svenskt fängelse idag. Men jag vet inte, det här gamla 70-talsandan med rehabilitering och sånt, det existerar det överhuvudtaget? Det gör det ju förmodligen inte då. Det kan man väl bara glömma.
Men det heter ju kriminalvård. Var i bestod vården i ditt fall? Minns du?
Det fanns ingen vård. Nej.
Om man tänker att du skulle återanpassas.
Det är lite svårt att säga liksom, hur vårdar man en oskyldig? Det är lite svårt att svara på den frågan. Jag kommer ihåg att det fanns ett anslag på anslagstavlan. Du som har begått ett grovt brott är välkommen att delta i det här. Jaha, då är jag utesluten då. Förstår du vad jag tänker? Hade jag däremot begått ett grovt brott, så kanske skulle jag ha gått på det där seminariet eller vad det nu var då, och kanske fått med en tankeställare som skulle kunna jämställas med någon form av vård då. Men jag kanske inte är rätt person att fråga i just det fallet då.
Men det är inte jobbigt för dig att se serier från fängelser? Eller filmer?
Ja, det kan vara lite jobbigt faktiskt. Det är liksom... Man är... Alltså jag gillar inte våld överhuvudtaget, så att till och med om det är andra annat än fängelsemiljö. Jag började titta på en film igår som du säkert känner till, det var på Netflix, Dahmer tror jag heter, Dahmer.
Ja, oh, Jeffrey, ja just det.
Och jag tyckte att det här är bara psycho. Det så jag la ner det efter 30 minuter när jag inser att det lutar åt. Så att, nej, jag gillar inte våldsinslag överhuvudtaget. Det är ju en helt annan sak med de här Iron Man och Spider-Man. Det är också våld i och för sig, men det är en helt annan form. Va? Det är mer action som det heter. Då.
Ja, men intressant.
Men det, alltså, jag kommer ihåg, det var ju redan innan jag åkte in i fängelse. Det var någon som gav mig en bok som heter American Psycho. Läs den här, den är skitbra. Det var ju fan det värsta. Jag tror jag la ner den efter 2 kapitel. Alltså det är helt sjukt. Men det finns de som tycker det är tilltalande på något sätt. Då.
Ja, men ska vi säga så, eller?
Ja, när det passar dig, Anton.
Ja, nej, men vi kan höra som 6 år igen, håller på att säga. Nej, men man vet aldrig. Jag har lärt mig nu att jag ska inte säga till dig att vi ses aldrig mer.
Nej, du sa det vid något tillfälle, va?
Ja, första eller andra intervjun, tror jag, kanske. Sen har det blivit...
Ja, inne i fängelset, sa du det till
och med. Ja. Nej, men jag tror jag försökte göra en poäng av det så här, att ja, men nu har vi gjort den här intervjun och sen bara sticker jag, men du måste ju sitta kvar. Ja. Hur känns det?
Men du liksom? Hade ju en larmknapp med dig när första
gången. Ja, men det var intressant för den.
Så att du kunde trycka på knappen. Ifall jag blev aggressiv och farlig. Kommer du ihåg det?
Ja, jag minns det mycket väl. Och jag minns det lika väl att när de andra 2 intervjuerna jag gjorde på samma anstalt, då behövde jag plötsligt ingen larmknapp.
Ja.
Och det kände jag också, nej, vad är det för ett godtycke i det här? Liksom? Varför har vi liksom gått förbi den liksom dramaturgiska effekten här nu? Eller vad fan? Har Kajlina plötsligt blivit mycket snällare här nu de här 5 veckorna senare? Liksom?
Ja.
Så att jag där fick jag nog smaka på lite... godtycket liksom.
Nej, men det är det godtyckliga som gör att man blir så frustrerad. Det är som det är. Det är som det är. Kriminalvården kämpar säkert med många stora problem. Inte minst rekrytering av folk som vill jobba med den här skiten. Så att det kanske inte är så lätt för dem heller. Men jag tror att de behöver nog prata mer med politikerna och vända på hela jävla steken. Eller fortsätt som de gör då, bygg mer fängelser och hyr in platser i Norge och Holland och vad de vill. Jag tror inte det blir bättre på något sätt. Men att göra något nytt och annorlunda, det kan bli bättre. Det kan det bli. Alltså, men då måste man ju våga, va? Då måste man ju vara lite flummig.
Ja, det vi ser är ju i alla fall från vår horisont att yttrandefriheten för interner eller intagna, den är ju sämre.
Ja.
Än vad den var 2015.
Ja.
Om du fortfarande hade suttit i fängelse idag och vi hade bestämt oss 2023 för att göra samma granskning, så är det inte säkert att det hade gått.
Nej. Och det är så att hade jag suttit kvar fortfarande, så hade nog en resningsansökan varit väldigt långt borta. Men man vet aldrig. Det är lite märkligt också, tycker jag. Liksom, därför att Det som jag gick loss på, om man säger, det var att Nils erkände att han ljög. Jag menar, varför var det så nödvändigt att få fram ett erkännande? Det var, han har ju bevisligen ljugit. Men när han erkänner att han ljugit, då faller alla bitarna på plats. Det tycker jag är en av de märkligare sakerna, alltså inom det juridiska. Va? Han har bevisligen ljugit, men han erkänner inte att han har ljugit. Så då kan man inte göra så mycket.
Nej, men bara en sån sak har jag tänkt på många gånger, att hans mobil ringer från handskfacket i vad han påstår är hans pappas bil då, för han påstår att den här avvärjningsresan görs.
Ja.
Och att då har mobilen slagit upp ett nummer helt på måfå, har den lyckats ringa ett speciellt nummer, inget så här direktnummer, utan det är alla 10 eller vad är det, 9 siffror, 10 siffror ska han ha slagit genom att skaka i bilen.
Det är hoppar ju så, runt i handskfacket, ja.
Redan där är det så helt uppenbart att det är en lögn liksom. Men det som du säger, först när han själv tillstår att han har ljugit, då blir det ohållbart på något vis.
Ja. Och jag tycker inte det hade behövt gå så långt.
Nej.
Det måste finnas liksom ett intresse, åtminstone i högsta domstolen, att vilja veta sanningen. I liksom det här med ny bevisning, eller vad heter det? Beviskravet. Nej,
ja, just det. Ett av resningskriterierna som är att det måste ha tillkommit ny bevisning som om den hade varit känd vid tillfället för den första rättegången hade lett till friande.
Ja, men det är då väldigt duger hypotetiskt. Inte att man bevisar att det som är påstått är falskt. Det duger inte. Det måste vara ny bevisning. Det är lite märkligt, va? Att jag bevisar att det som framkom under rättegångsförhandlingarna och vad som togs upp som domskäl, det är falskt. Ja, men det är inte ny bevisning.
Nej, just det. Så om slutsatsen kommer efteråt så räcker inte det. För om slutsatsen är grundad på samma bevisning så man kan helt enkelt inte få resning för att de tidigare domarna var dumma. Det kan du inte få.
Nej, precis.
Nej, så är det. Ja, det är ju flera jurister som menar att ditt fall bevisar att det svenska rättsväsendet fungerar. Medan många journalister menar att Kajlina-fallet är ett väldigt bra bevis på att det inte fungerar. Och att det krävs journalister.
Jag är övertygad om att det sitter många oskyldiga dömda i svenska fängelser. Och jag vet ju att Sverige kan, om de bara vill, åtminstone ge Ari Martin en liksom resning. Jag menar, det är så solklart. För jag har gått igenom det här fallet riktigt, riktigt noga. Jag kan det lika bra som mitt eget fall. Och det är liksom, det är så solklart enkelt att bara konstatera att här har vi gjort fel. Men han är ju en halvalkoholiserad finne som inte någon tycker är någonting värt. Så Sverige vill inte hänga upp sina fanor på honom. Va? Och det tycker jag är skamligt. Det är riktigt skamligt. Riktigt, riktigt skamligt. Jag har svårt att förstå det. Det finns ingen heder här överhuvudtaget. Utan det är någonting annat som är, jag vet inte, fisförnäm inställning av något slag. Ja. Men det är som det är.
Ja.
Jag längtar inte tillbaka till Sverige.
Nej, det är uppenbart. Dina söner då? Familjen?
Ja, mina äldre söner.
Ja,
mina
längtar du till dem? Ja, längtar du till dem?
Ja, det är klart. Det är klart det. Jag skulle inte göra någonting heller än att umgås med dem varenda dag. Men jag är inte beredd att flytta till Sverige för att göra det. De är välkomna hit när de vill. Här tar vi hand om dem.
Mm.
Det dröjer nog många år innan jag sätter min fot på svensk mark igen, men någon gång kanske i framtiden.
Mm. Bra.
Ja, men och visa lilla Jensen hur Sverige ser ut.
Ja, just det.
Så han får se lite snö och vad heter det? Norrsken och blåbär.
Ja. Ja, grymt. Ja, men tack så mycket, Kai.
Ja.
Vi håller kontakten.
Okej. Okay.
Ha det gott,
Anton.
Ha det samma.
Tack samma.
Hej, hej. Hej.
Ja, kanske kommer vi ha anledning till att återkomma till Kaj Linna om några år igen. Och missa som sagt inte heller trailern för vår nya säsong om ett mord i Åtvidaberg. Det är bland annat i den här nya säsongen vi på Spår också har märkt av hur mycket svårare det har blivit att göra intervjuer på fängelser.
I redaktionen arbetar Anton Berg, Martin Jonsson, Eva-Lisa Wallin och Maria Hansson Botin. Spår är ett samarbete mellan A1 Produktion, Acast och Third Ear Studio. Ansvarig utgivare är Martin Jonsson.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.